Neverland. Det är en dokumentär om Michael Jackson. Och vad ska jag säga? Jag är ju född 1970. Så jag var 12 år när den här skivan Thriller släpptes. Och ni vet, alltså det man växer upp med under tonåren, det liksom sätter ju sina spår. Och därför gjorde det så extra tungt att se den här dokumentären om Michael Jackson. Vilken otroligt trasig människa han framställs. Och framförallt vilka oerhörda sexuella övergrepp han utsatte barn för. Och starkaste intrycket i den här dokumentären, det var nog när en av pojkarna liksom har förträngt det här, men nu berättar om det. Och mamman sitter där och berättar om det här. Alltså hon uppmuntrar ju barnet till det här, för hon blev så, hon tyckte det var så fantastiskt att en kändis som Michael Jackson ville umgås med hennes barn. De bjöds på privatjet, de bröds på limousin, de fick allt de pekade på. Hon uppmuntrar det här. Hon till och med satt bara några meter från ett annat rum när de här sexuella övergreppen pågick enligt den här dokumentären. Och så sitter hon där, mamman, och så säger hon: kanske att jag kan förlåta Michael Jackson, för han var ju så pass sjuk. Men jag kommer aldrig någonsin att förlåta mig själv. Man kan riktigt se hur hon brottas, hur hon är fången i sin skuld. Och det gör ont i när man ser det här. Så förlåtelse är vad predikan ska handla om. Jag tänker, vi ska läsa ett stycke från Johannes. Ett långt stycke, jag hoppas ni inte har emot det. Vi ska nämligen läsa det som en pusseldeckare. När jag var ungefär i den åldern som Thrillerskivan kom ut, då var jag i en sån här läsperiod. Jag läste allting. Jag gick ner på biblioteket och så älskade deckare. Jag älskade såna här pusseldeckare. Agatha Christie, det är ingen som läser det nu för tiden av unga människor. Men då liksom, jag tyckte Agatha Christie var häftigt. Hercule Poirot. Och ni vet, det är såna här pusseldeckare som man var tvungen att gissa. Vem kan mördaren vara? Eller vem kan brottslingen vara? Och så liksom är det först i sista sidan det avslöjades. Så tänker jag att vi ska läsa nu Johannes. Och det här är ju en text som vi har läst nu under påsken. Men den äger väl sin giltighet året om. Så vi ska läsa den utifrån en frågeställning. Vems fel är det att Jesus avrättas? Vem ska vi lasta skulden på? Vem är skyldig till Jesu död? Så var med mig nu, så ska vi försöka att göra en undersökning alla Agatha Christie och ta reda på vem bär skulden. Och jag kan lova att upplösningen och svaret på den här frågan vida överstiger ens vad Agatha Christie eller någon liknande skulle kunna ha skrivit. För jag tycker det är ett helt fantastisk upplösning på den här deckaren. Så, vi kan väl börja. Vi följer här nu rättegången mot Jesus. Överste prästen frågade Jesus om hans lärjungar och hans lära. Jesus sa: jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga de som har hört mig och vad jag har förkunnat för dem. Det vet ju vad jag har sagt. En av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sa: ska du svara överste prästen på det sättet? Jesus sa: har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig? Annars skickar honom då bunden till överste prästen Kajafas. Men Simon Petrus stod där och värmde sig. Det sa till honom: hör inte du också till hans lärjungar? Petrus förnekade: nej, det gör jag inte. Då sa en av överste prästens tjänare, en släkting till honom som Petrus hade huggit örat av: såg jag dig inte tillsammans med honom i trädgården? Petrus förnekar än en gång. Och just då gol en tupp. Från Kajafas förde hon Jesus till residenset. Det var tidigt på morgonen. Själva stannar de utanför för att inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden. Pilatus gick då ut till dem och frågade, vad anklagar ni den här mannen för? De svarade, om han inte hade varit en förbrytare skulle vi inte överlämna honom åt dig. Pilatus sa, ta honom då själv och döm honom efter er egen lag. Men judarna svarade, vi har inte rätt att döda någon. Ty det ord skulle uppfyllas som Jesus hade sagt för att ange hur han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i residenset och lät kalla till sig Jesus och fråga, så du är judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus sa, jag är väl ingen jude, dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du säger själv att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak, att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanningen? Sen gick han ut igen till judarna och sa, men jag kan inte finna honom skyldig till något. Men det är sed att jag friger någon åt er vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konung? Då ropar de igen, inte honom utan Barabbas. Barabbas var en rövare. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Och de hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sa, vad hälsad judarnas konung, och de gav honom örfilar. Sen gick Pilatus ut igen och sa till judarna, jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något. Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln och Pilatus sa, här är mannen. Så snart över prästerna och deras folk fick se honom ropar de, korsfäst Jesus. Pilatus sa, ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något. Judarna svarade, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus, varifrån är du? Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sa då, vägrar du att tala med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Jesus svarade, du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnar mig åt dig större skuld. Efter det svaret ville Pilatus fria honom, men judarna ropade, om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren. När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården på hebreiska Gabata. Det var på förberedelsedagen före påsken vid sjätte timmen. Pilatus sa till judarna, här ser ni er kung. Då ropar de, bort med honom, korsfäst honom. Pilatus frågade, ska jag korsfästa er kung? Överste prästerna svarade, vi har ingen annan kung än kejsaren. Då utlämnar han Jesus åt dem till att korsfästas. Vem bär ansvaret? Är det Jesus själv? Det är ganska så uppenbart att det är inte Jesus. Och om vi läser noggrant och tänker efter vad vi har läst så det finns inget åtal. Absolut att det blir ett straff, det blir tilldömt straff, men det finns inget åtal. Det är lite spännande att Jesus när han argumenterar för sin sak så säger han, fråga dem som har hört mig vad jag har förkunnat för dem. De vet ju vad jag har sagt. Alltså, Jesus hänvisar till den romerska lagen som gör gällande att det krävs minst två vittnen för att kunna döma någon. Och är det något som Jesus inte har, så är det ju någon hemlig agenda. Han har varit väldigt tydlig med vem han är, hans uppdrag. Så ingen kan ju anklaga han för att liksom ha gömt någonting eller ha haft någon hemlig agenda. Som vi ser så Pilatus kan ju inte se någon skuld i Jesus. Så nej, jag tror att vi lämnar det spåret direkt. Jesus är inte den som bär skulden till att han avrättas. Men vems fel är det då att Jesus avrättas? Vem ska vi lasta skulden på? Vem är skyldig till Jesu död? Är det judarna som var runt Jesus här då? Och nu tassar vi på mark som tyvärr har missbrukats genom århundradena. Genom historien har judarna förföljts med viss motivering då att det var de som dödade Jesus. Antisemitismen har ibland hämtat näring från de här tankarna. Men sanningen är ju att judarna följer sin egen lag. Utifrån deras egen mätsticka så gör de rätt. De säger ju här, vi läste det, vi har en lag. Och enligt den lagen måste han dö eftersom han har gjort sig till Guds son. Och är det något som Jesus säger gång på gång, det är att jag är Guds son. Han säger att jag och fadern är densamma. Han gör ju hiskliga anspråk på sig själv. Och enligt den tusenåriga lagen som härrör ända från Mose så är det dödsstraff för det vi kallar för blasfemi. Det vill säga att man hädar och påstår att man själv är Gud. Det här är ju samma texter som Jesus själv använder i sin undervisning från Mose till exempel. Jesus var ju själv jude. Judarna tar sin tro på största allvar. Bland annat går de inte in till huvudkvarteret där de förvarar Jesus. Därför att de kan inte gå in där bland hedningar under påskhögtiden. Därför att det står så i Mose lag. De blir orena då. Det kan låta konstigt i våra öron idag. Men det var en realitet då och det var väldigt tydligt att det stod så i Mose lag. Så de gick inte in där. Men de tar också den romerska lagen väldigt allvar. De säger, vi har inte rätt att döma till döden. Och det var ju, den romerska lagen sa att ni kan inte döma till döden. Det kan bara vi göra. Så de gör ju rätt. Det är precis som om jag skulle göra ett brott så skulle jag dömas i en domstol för mitt brott. Det är ju inte domstolens fel att jag döms. De följer ju bara den lagen, den svenska rikets lag som finns. Så judarnas agerande är väldigt logiskt och korrekt. De följer egentligen bara sin egen lag och den romerska lagen. Om man så vill så uppfyller de ju också profetorden i det här. Så vems fel är det då att Jesus avrättas? Alltså vi har avfärdat Jesus och vi har egentligen avfärdat judarna också. Men vi har ju kvar en viktig nyckelspelare i detta. Och det är ju Pilatus. Han var en romersk ståthållare, prefekt. Hans viktigaste uppdrag det var att hålla ordning och reda i Judén. Och jag tror det är så vi ska förstå Pilatus agerande i de här texterna. Han har ju ingen anledning att döma Jesus om det inte är så att Jesus är ett hot mot romarna. Judarna hade ju problem med att han påstår sig vara Gud. Men för Pilatus är det inga problem. Romarna, de har många gudar. En till, det gör nog ingen större skillnad. Men när han frågar efter, är du kung? Så ska vi ju förstå att den frågan handlar om, är du ett hot mot oss? Är du ett hot mot kejsaren? Kommer du ställa till oordning? Och så vidare. Det är ju så vi ska förstå hans frågor. Men han är väldigt respektfull, får vi också säga. Han vet om judarnas, att de inte får gå in i hans högkvarter. Så det står ju att han går ut till judarna. Och sen hör han vad de säger och så går han in till Jesus, för han förvaras i det här högkvarteret. Om jag räknar rätt så går han 7 gånger fram och tillbaka och liksom för en dialog här för att ta reda på dels Jesus syn på det och dels judarnas sak. Och han försöker ju verkligen lösa det här så att Jesus inte ska dömas. Han säger 3 gånger, precis lika många gånger som Petrus förnekar Jesus, säger han 3 gånger: jag kan inte finna att Jesus är skyldig. Och i ett annat evangelium kan vi läsa att han tvår sina händer och säger att jag skyll inte på mig. Skyll inte på mig. Han kan inte se att Jesus har någon skuld. Så vems fel är det då att Jesus avrättas? Alltså vi har avfärdat Jesus, vi har avfärdat judarna och i någon egentligen mening kan vi också avfärda Pilatus. Så vems fel är det då? Vem är skyldig till Jesu död? Vi har faktiskt en person kvar att undersöka. Han har flugit lite under radarn. För det finns faktiskt en person här i den här berättelsen som är skyldig och som har dömts. Och det är Barabbas. Ni kommer ihåg, vi läste någonstans, sen gick han ut igen till judarna och sa: jag kan inte finna honom skyldig till något, men det ser att jag friger någon åter vid påsken. Vill ni alltså att jag ska frige judarnas konung? Då ropar de igen: inte honom utan Barabbas. Barabbas var en rövare. Och när Johannes skriver att det var en rövare så är det en väldigt ödmjuk beskrivning. Barabbas tillhörde en militant judisk rörelse som med våld försökte att välta den judiska ockupationsmakten. Han hade varit med i en revolt och troligtvis hade han gjort sig skyldig till flera mord i samband med den här revolten. Idag skulle vi nog kunna sätta etiketten terrorist på Barabbas. Så här har vi en förbrytare, en terrorist, som istället för att få straffet blir helt befriad från sitt straff. Och Jesus, som är helt oskyldig, får straffet på sig istället. Barabbas är armeniska och betyder faderns son. Så vems är det då? Vems fel är att Jesus avrättas? Vem ska vi lasta skulden på? Vem är skyldig till att Jesus dör? Jo, det är faderns son. Men vem är då faderns son? Då kan vi till exempel läsa från Korintierbrevet. Visst har vi en liten... Där! Gud säger: jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren. Den skyldiga i hela detta drama är Guds söner och döttrar. Faderns son. Alltså det är ju nu vi gör den hisnande upptäckten att den skyldiga egentligen inte finns i texten vi har läst. Utan den skyldiga, det är läsaren av texten. Det är jag och det är du. Det är vi som är faderns son och dotter. Vi är barn till fadern som lät sin enda son korsfästat för att den som tror på honom inte ska gå under utan evigt liv. Så när vi i den här berättelsen läser om Jesus, judarna, Pilatus och Barabbas så måste vi förstå att vi är en del av den här berättelsen. Jesus tog det straff Barabbas borde ha fått. Men det straffet borde du och jag också få. Det var för våra synder som Jesus dog. Vi kan liksom inte skylla på någon annan person än oss själva. Så därför är detta både goda och dåliga nyheter. Och jag tycker vi ska börja med de dåliga nyheterna. Det är att precis som Barabbas så har vi alla syndat och gjort fel. Men säger du kanske, jag har ju inte dödat någon som Barabbas har gjort. Eller kanske du avfärdar hela den här tanken med synd, att det är något som kyrkan har hittat på bara för att ge dåligt samvete till folk. Men varför vi pratar om synd är ju för att vi vill se verkligheten som den är. Alltså att Bibelns författare gör klart för oss att synden är en realitet, vare sig vi vill det eller inte. Och i botten är det mer ett tillstånd än en handling. Man kanske kan se det som en kronisk sjukdom, men att vi är olika symptom på beroende på vilka människor vi är. Så får vi olika symptom på den här kroniska sjukdomen. Vi missar någonstans målet med våra liv och blir bortvända från Gud. Och det svenska ordet synd är egentligen ganska bra, kommer från tyskan och betyder sund. Det vill säga, det finns ett sund mellan Gud och människan. Det finns en vattendelare mellan Gud och människan. Bibeln är väldigt tydlig här. Jag kan inte säga det bättre än Bibeln själv. Romarbrevet, alla har syndat, gått miste om härligheten. Och i första Johannes brevet blir ju ännu tydligare. Där säger det, om vi säger att vi är utan synd så bedrar vi oss själva. Och sanningen finns inte i oss. Så du och jag är Barabbas. Mamman i den här dokumentären om Michael Jackson, som inte kunde förlåta sig själv, har egentligen helt rätt. Hon kommer aldrig kunna förlåta sig själv. Men nu till de goda nyheterna. Du och jag är Barabbas. Men Jesus väljer att ta vår skuld, vår synd på sig själv. Det som egentligen inte går att ställa till rätta, det som egentligen är kört, det är inte kört för Gud. Det har Gud förlåtit. Så när mamman i dokumentären säger att jag kommer aldrig kunna förlåta mig själv, så nej, i egen kraft kommer du aldrig kunna förlåta dig själv. Men genom att Jesus dog för dig, genom att Jesus bytte plats med Barabbas, så har han tagit dina och mina synder på sig själv. Gud vill ge sin förlåtelse och sin kärlek till alla medmänniskor. Eva, kan inte du komma och ta plats vid flygen? Det gör så vansinnigt ont i mig när jag hör människor säga att jag är inte tillräckligt bra för att gå till kyrkan. Men då har man ju missat hela poängen. Därför att ingen av oss är tillräckligt bra för att gå till kyrkan. Ingen av oss. Vi är på ett sätt lika goda kålsupare av alla oss. Så på ett sätt är tröskeln oöverstiglig. Men jag skulle vilja titta här. Hittar du en tröskel i kyrkan så säg till. Inte en tröskel finns här. Det är en liten gummilist bara. Men det finns inga trösklar. Så oavsett om du upplever misslyckanden, skam, så är du välkommen till kyrkan. Precis som Sara sa i början. Därför att du inte är ensam. Alla delar vi samma grundproblematik. Sen kan det se lite olika ut. Det kan vara skilsmässa, det kan vara familjerelaterade problem. Det kan vara saker du har gjort, saker du har sagt. Du har tappat tron, du har hanterat pengar på felaktigt sätt. Du har levt för egen vinnings skull. Du har inte sett den svaga, det är oförrätter, det är självgodhet. Ja. Välkommen till klubben. Vi delar detta tillsammans. Men genom att Jesus dog för dig genom att Jesus bytte plats med Barabbas så har han tagit dina och mina synder på sig själv. Gud vill ge sin förlåtelse och sin kärlek till alla människor. Därför kan du och jag idag med frimodighet överlåta vår synd till Jesus och av honom istället ta emot raka motsatsen. Förlåtelse, nåd, sanning och ett evigt liv.